En sak som man ofta tänker på när man är gravid är ju den här förlossningen som just nu faktiskt bara är runt hörnet för mig. Och många som mig tänker ju mycket på ja, men hur man kommer hantera hela den här processen och smärtan och känslorna och så vidare. Och idag ska vi faktiskt prata om det. För att dagens avsnitt handlar om metoden föda utan rädsla. Som ger dig verktyg för att ja, men hantera din förlossning. Du lyssnar på Gravid vecka för vecka med barnmorskorna Anna och Sofie.
Och det är jag som är Anna.
Och det är jag som är Sofie. Och idag har vi kommit fram till graviditetsvecka 37, Alma.
Mm.
Hur har du det?
Ja, men alltså, det känns... Okej, nu händer det grejer. Nu känner jag att det är på G.
Ja, nu är du fullgången.
Ja, med råge känns det som.
Ja. Alltså, det är ju liksom från och med... Alltså, det räknas ju som att det är fullgånget från och med nu.
Mm. Mina höfter gör ganska ont nu. På dagen så är det bättre när jag så här kan gå runt och sitta normalt och sådär. Men när jag sover, för då ligger jag på sidan, då gör det alltså ganska ont i den höften jag ligger på. Och jag känner liksom att när jag vaknar mitt i natten så känner jag så här, oj, nu har jag legat för länge på en sida. För då gör det liksom väldigt ont.
Men det är ju bra ändå att du tycker att det blir bättre när du är i rörelse, tänker jag. För det brukar, eller det kan vara tvärtom, att många blir liksom tillbakadragna eller liksom inte kan vara så mycket aktiva på grund av att smärtan är så intensiv i just bäckenet. Men det är klart, nu börjar ju, och du har säkert en favoritsida. Och då belastar du ju den sidan väldigt många timmar. Så att ja, får försöka att variera ställning.
Precis, men är det för att liksom, alltså allt luckras upp, eller finns det något man kan göra för att det liksom inte ska göra ont?
Nej, utan det är ju en uppluckring som sker i ditt bäcken nu. Och det är klart, nu är det mycket som trycker. Tjejen här är ju fullgången nu. En 3 kilos goding som ligger och trycker. Det är klart det är mycket, mycket tryck som också hjälper till i den här smärtan som du kan känna.
Just det. Ja, och apropå den här 3 kilos godingen. Vad är liksom exakta, eller ja, exakta kan man inte säga, men vad har hon för storlek?
Nej, men det är ju som Anna säger, alltså det är ju, hon väger runt 3 kilo nu. Och ja, man kanske är runt 49 centimeter lång ungefär. Och vi har ju pratat om tidigare det med huvud ner eller rumpa ner. Och de allra flesta ligger ju med huvudet neråt i den här veckan. Och alltså det är ju många som börjar på att tänka på förlossningen nu. Många kanske har tänkt på förlossningen innan. Hur kommer den bli? Hur kommer jag reagera? Hur kommer min partner reagera? Och det är mycket tankar som kommer in nu i alla de här sista veckorna. Och de flesta barnen som föds i Sverige kommer ju ut mellan vecka 37 plus 0 och 41 plus 6. Så vi är ju liksom där nu. Så är det ju. Och det som, alltså om vi ska tänka på det här lilla barnet i magen då, så är det ju jätteförberett nu. Har lagrat mycket extra näring. Och det här underhusfettet som vi har pratat om tidigare fungerar lite mer som energireserver nu den första tiden efter födseln. Det är så det fungerar liksom.
Ja, för det var ju det här med att de typ inte åt första 2-3 dagarna för att man inte hade någon mjölk.
Ja, men precis. Först är det ju råmjölken och sen så när mjölken rinner till. Ja. Du tänker på, ja. Och jag vet inte, du, alltså en del känner ju att, ja, men liksom att huvudet på barnet kan sjunka ner i bäckenet. Och då kan man som gravid känna att det blir mer plats upp till i magen. Och då kan det faktiskt bli lite lättare att andas och äta igen.
Ja, men det har jag också hört. Det har jag inte känt.
Nej.
Men jag har hört att alla säger det. Att det är jätteskönt när barnet liksom sjunker ner. För då kan du äntligen andas igen. Men nej, det känner jag inte än så länge.
Nej, nej. Och det är ju, alla gör ju inte det såklart. Och
nej.
En del kan också känna av det här lite med förverkar. Alltså det morder lite grann i magen. Och vi har ju pratat om det tidigare också. När är det sammandragningar? När är det förverkar? Hur ska man tänka? Och en del kan också uppleva, alltså när det här, när barnets huvud liksom, ja, trycker ner nu, så kan det bli en ilande känsla, för att huvudet stöter emot nerver och muskler i just bäckenbotten. Så det är också vanligt att känna i de här veckorna på slutet nu, när, när huvudet börjar att tränga ner lite grann.
Ja, en del har liksom svårt att gå en promenad till och med. Att det trycker och trycker, och det känns som att man, att hela bebisen står på bäckenbotten.
Ja. Nej, men jag har absolut inga problem med att röra mig. Men i början av veckan så börjar jag faktiskt känna av lite så här molande mensvärkssmärta som kommer några gånger om dagen.
Just det.
Och alltså, jag tycker att de liksom känns lite mera smärtsamma för dag till dag. Men jag tror inte att man kan liksom kalla det för sammandragningar eller något sånt där.
Nej, och det är vanligt att man känner så här nu. Och det, alltså, livmodern tränar sig ju lite grann också. Och det är, alltså, det är ju helt okej att en förlossning skulle starta nu. Men det man kan tänka, om man liksom funderar på, är det liksom sammandragningar, förlossnings, alltså är det dags för förlossning, är det latensfas? Alltså, många funderar ju säkert så i den här veckan, om det börjar att mola lite grann. Då kan man ju också tänka på det, går det över när man vilar eller går det inte över när man vilar? Det är ju ett sånt där, ett litet motto man kan, man kan gå efter.
Ja, jag skulle inte säga att det går över när jag vilar, utan jag kan liksom sitta i soffan och så känner jag så här, ja, men nu får jag lite så här mensvärksont, och så ibland så, alltså ibland kan det hålla i vad det som känns i en timme, och ibland kan det vara en minut.
Ja, och det är en förberedelse nu att livmodern tränar och tränar inför de här förlossningsverkarna, helt enkelt. Och många kan ju gå flera veckor med den här känslan att det molande mensvärk, de har liksom svårt att sova. Det kommer de här oregelbundna sammandragningarna som, och sen så blir det liksom en vila, och så kommer det kanske några igen, och sen så är det helt slut en dag liksom. Det händer ingenting, känner ingenting. Så att det är ju många som får den här känslan av att nej, nu orkar inte jag mer. Man liksom triggas igång och tror liksom att nu äntligen, nu drar det igång liksom, och så sen så.
Nej. Ja, för det var min nästa fråga, så här, nu när jag känner så här, är det nära eller alltså, eller är det så här, nej, det kan gå så här.
Det kan vara jättenära. Ja. Det som är så svårt att veta, alltså en del kan starta upp i vecka 37 plus 0, att det startar upp så här, lite molande mensvärk, ont i ländryggen och verkar som kommer och går lite grann. Så det är jättesvårt att svara på. Och en del har de här veckorna framför sig med den här känslan till och från hela tiden.
För jag känner också att min ländrygg gör ont, och det är en sån sak som också har hört folk prata om, att att det skulle vara liksom en start.
Jag tänker nu, Alma, alltså det du beskriver, det är också, då kan du ju börja använda det kanske av den där tensapparaten, om du har den hemma, eller värmedyna, eller dusch, Alvedon. Alltså det är ju helt okej att använda sådana saker, så att du liksom kan få den där vilan och inte behöva ha ont. Det är ju jättebra saker att slappna av, alltså bada. Det är ju superbra.
Vi får väl se.
Ja, men ni tror inte att den kommer ikväll då?
Nej, nu har du pratat för mycket, så nu vet vi att den inte kommer. Vi har inte hört en enda verk ännu under det här samtalet.
Okay,
så där kan vi säga att den kommer inte ikväll, Alma.
Nej, kanske i slutet av veckan.
En annan sak faktiskt som vi kan nämna, det är att en del gravida får i slutet av graviditeten besvär med diarréer. Det kan vara bra att nämna det här.
Ja, för det i den här Facebookgruppen jag är med i, då verkar det vara en sån sak som alla tänker att när man får diarré, det är då det liksom, då kommer du få ett barn samma dag.
Alltså, precis. Typ,
när kroppen tömmer sig, då är det dags att liksom nästan ringa till förlossningen.
Ja, precis. Och det är många som har det. Det är många som beskriver den här känslan i magen att man, är jag magsjuk? Vad är det som händer? Om man annars liksom har en normal avföring och får liksom en lös diarré. Och då är det många som kan starta upp efteråt. Mm. Sen är inte det någon garanti, absolut inte. Men det är någonting som en del faktiskt beskriver.
Mm. Kan vi inte bara nämna, hörni, vet ni vad? Det här med bajs under förlossning. Det är säkert hur många som helst som sitter och lyssnar nu.
Ja.
Tror ni inte det? Ja. Som är så rädda för att bajsa på sig under en förlossning.
Mm. Mm. Mm.
Alltså vet ni vad? Jag är inte alls det.
Nej, vad skönt.
Skönt. Ja.
Men det är också för att ni har berättat att det är typ bra för barnet. För
ja, vi kanske har pratat om bajs förut under förlossningen.
Ja, inte mycket. Vi har liksom nämnt i förbifarten.
Okej, okay. Eller så har vi pratat bakom kulisserna om bajset.
Det kan vara så.
Så kan det vara. Nej.
Nej.
Vi som barnmorskor, undersköterskor, läkare, alltså vi bryr oss ju ingenting om det. Nej. Men det är ju som sagt, som du sa Alma, det är ju lite bra för barnet. Mm. Och få de där bakterierna. Och ja, många, det kommer hos många avföring vid förlossningen, vid själva liksom krystutdrivningsskedet när barnet tränger ner. Det är också ett bra tecken för oss, för då vet vi att nej, men nu händer det saker. En del märker inte ens av att de har bajsat på sig. Vi är där väldigt snabbt, tar bort och så liksom är det borta. Och så tänker man, luktar det? Alltså, man måste ju lukta bajs i hela rummet. Men det är så mycket fokus på annat. Så man tänker inte på bajslukten. I så fall är det väldigt mycket dofter i ett förlossningsrum. Men det tänker man inte på.
Nej,
för det är också en sak som jag tänker att skulle jag bajsa på mig under förlossningen, det känns inte som att det är min största prio att tänka på. Alltså, det är så himla mycket som händer och smärter och folk och fokus och allt möjligt. Att så här,
Nej. Och det är ju väldigt vanligt att många beskriver den här känslan inför att jag är orolig för det här, att det ska komma avföring och... Och när man väl är i processen och när liksom man väl föder barn, då är det ju ett fåtal som liksom som känner det att nu bajsar jag på mig, nu bajsar jag på mig. En del lägger fokus på det. Men de flesta gör inte det.
Nej, för det är också många som har fött som har berättat för mig att alltså, man bryr sig om så lite. Man går runt helt naken och det kommer liksom blod och slem överallt och man spyr och man kissar på sig och liksom, man bryr sig inte om någonting.
Nej, och det är så varmt och de slänger av sig kläderna och, alltså, och vi är så himla vana där. Den lukten vi är intresserade av på ett förlossningsrum, det är i och för sig lukten på fostervatten i så fall. Det är väl den enda lukten vi luktar på, om man säger så. Kan vi säga så, Anna? Jo, men så är det.
Klart, om vi... Nej, men sen är ju vi duktiga på... Vi byter ju sopor och vi märker liksom att vi står ju inte i bajsångor. Under lång tid. Utan vi byter ju sopor och det är rent och fräscht. Och, absolut. Och sen kan vi ju nämna att det är ju många... Eller, det var vanligare att man använde Klyx inför en förlossning, att man tömde tarmen innan man liksom blev förlöst. Några kliniker gör det fortfarande, men många har liksom gått ifrån det där att när man, det sker ju liksom automatiskt när huvudet trycker nedåt i kryssningsskedet. Men samtidigt kan det ju vara ett hinder om det står mycket avföring i din tarm. Så ibland kan ju vi också få ge ett Klyx för att vi ser att du har inte varit på toaletten på väldigt länge. I sådana fall kan det vara så.
Ja, gud, nu hamnar vi out of bok här, vad jag tänkte säga.
Det är många som skickar frågor om det, som har en tanke kring det såklart.
Ja, och det vill vi också nämna. Gud vad frågor vi får. Och vad glada, alltså vad kul det är.
Verkligen.
Vi kanske skulle skriva en bok. Om alla, sätta in alla frågor i en bok. Alltså det är, vi ska väl ha ett frågeavsnitt, tänker vi.
Ja, det är om 2 avsnitt.
Mm. Då lägger vi in frågor och svar. Det kommer bli jättebra.
Fortsätt att skicka och vi svarar så fort vi kan på era frågor. Mm. Men annars då, Alma, hur har veckan varit annars?
Jo, men det var faktiskt lite dramatiskt. Mm. Jag har ju sagt att jag har en väldigt aktiv bebis. Och jag känner ju alltså som en på klockan varje kväll runt 11, då har hon liksom någon slags samba dans i magen. Och sen på natten så är hon väldigt aktiv och rör sig väldigt, väldigt mycket. Men så en morgon så vaknade jag och så insåg jag att så här, men gud, nu var det länge sedan hon var så här riktigt, riktigt aktiv. Och så säger jag det till min man Petter då. Och så här, just det, ja, det sa du också igår kväll vid 11. Att så här, gud, hon har inte rört sig så mycket.
Mm.
Och då insåg jag att så här, men ja, nu är det ju typ 12 timmar sedan som jag verkligen kände. Alltså, jag kände fortfarande av så här lugna och rörelser och att det var liksom en bebis där.
Mm.
Men det var inte alls samma liksom aktivitet som det brukar vara.
Nej. Mm.
Så då ringde jag in till specialmödravården som tyckte att jag skulle komma in.
Mm.
Bra.
Ja, så då tog jag faktiskt med mig BB-väskan, för man vet ju aldrig.
Nej.
Och så åkte jag in och då satte hon på så här CTG.
Mm.
Och så fick jag ligga där i 20 minuter.
Mm.
Och sen efter de här 20 minuterna så kom det in en barnmorska som sa det. Att så, ja, men hon är fortfarande väldigt lugn, så att vi försöker med att du får dricka ett glas saft, kolsyrat vatten med saft, för att hon skulle liksom lite komma igång. Och det gjorde hon faktiskt. Så efter det där saftglaset, då blev hon mycket aktivare. Det var fortfarande ganska korta stunder. Och det var fortfarande lugnare än vad jag var van vid. Så jag fick också faktiskt träffa en läkare som gjorde ett ultraljud.
Ja, just det.
Men då på ultraljudet så såg man att hon var super igång och rörde sig en massa och levde livet.
Ja,
så det var jätteskönt. Men under det ultraljudet så såg hon också att jag hade väldigt mycket fostervatten.
Mm.
Okay.
Och så kan det vara att du kanske kände henne lite mindre på grund av det.
Ja, det tänker jag också. Mm. Det var liksom en liten egen idé som jag hade. Men då håller ni kanske med om det.
Mm. Absolut, det kan det vara.
Mm.
Sen kan det ju vara att det är ju väldigt vanligt att de här veckorna inför förlossningen nu att rörelsemönstret blir lite förändrat. Hon ska ju fortfarande vara aktiv. Du ska ju känna henne mycket. Men det kan bli ett litet förändrat rörelsemönster. Just för att de blir lite lugnare. Men det är jätteviktigt som du beskriver här, Alma, att du är observant på just hennes rörelsemönster och att det var en förändring i det. Men vi ser att många kommer in de här veckorna just för att de beskriver att det är en förändring, att de känner barnet men inte som vanligt. Så det är jätteviktigt.
Sen jag åkt in och sådär, så tycker jag att ja, men hon är fortfarande lugnare än vad hon var tidigare. Men hon är mer aktiv än vad hon var då när jag åkte in.
Bra.
Men det här med att jag hade mycket fostervatten. Den läkaren sa det att jag ska absolut inte googla varför det är så.
Nej.
Utan att jag ska ta det lugnt och så ska vi kolla upp det här om en vecka igen.
Och man kan aldrig söka en gång för mycket. Och det kan jag känna, Anna, jag vet inte om du håller med mig, när vi får in någon med minskade fosterrörelser som ringer, ja, men du får komma in för en CTG-kontroll, och när de kommer till oss och ligger och liksom har den där CTG, då får de ju trycka på en knapp när de känner barnet Fick du göra det, Alma?
Precis. Mm. Ja, just det. Ja, just det. Så varje gång jag kände rörelser så tryckte jag på en knapp.
Ja, mm. Och då är jag plötsligt känner de kanske. Och då är det för att då ligger de ju och vilar, slappnar av. De är på plats, kanske känner sig tryggare. Man har varit jätteorolig, stressad innan. Och då blir man så här, men gud, nu kände jag ju. Ja, men gud vad dumt att jag kom hit och tog upp tid. Nej, det är inte dumt. Man ska alltid söka. Mm. Alltså, det är... Ja, man kan aldrig söka för mycket. För det.
Nej, nej. Nej, absolut inte.
Nej. Nej, men det kändes väldigt bra att åka in ändå.
Mm. Ja, och sen om man har en CTG som, där man ser att barnet är lite lugnare och om du inte har registrerat rörelser, då kan man ju som du får träffa en läkare som gör ett ultraljud. För det kan ju finnas en förklaring bakom att barnet gör som hon gör. Mm. Så i ditt fall kanske det var fostervattnet eller att hon hade ett förändrat rörelsemönster just för att hon börjar bli stor, hon är fullgången, de blir lite förändrade i sin dagliga aktivitet. Nej, men jätteviktigt, Alma, och minskade fosterrörelser är ju ett jätteviktigt ämne och det får man ju mycket information om på sin barnmorskemottagning.
Men det var det som har hänt mig den här veckan.
Ja.
Så då tycker jag att vi hoppar in på dagens ämne som är föda utan rädsla.
Ja, just det. Mm, ett favoritämne från våran sida.
Ja, det här är liksom lite eran paradgren, känns det.
Ja, precis. Om man besöker barnmorskan Anna och Sofie, då är ju våran specialitet, det är ju föda utan rädsla. Mm. Så är det. Verkligen ett ämne som vi brinner för och som vi verkligen ser fungerar hos de kvinnor som vi förlöser.
Ja, vi blev ju instruktörer i den här metoden. Alltså det här är ju en profylaxmetod, en smärthanteringsmetod är det. Och vi blev ju instruktörer, fick gå den utbildningen som Susanna Heli som är grundare till metoden och började... Alltså jobba med den här metoden sen i förlossningsrummen. Och bara kände wow, wow, wow.
Mm.
Och då blev det att vi bara, men gud, alltså vi måste bara ut med det här. Vi måste bara utbilda par i det här. Alltså gud, alla ska få en sån här förlossning.
Mm.
Man har ju alltid jobbat mycket med det här stöd. Alltså det har man ju alltid gjort som barnmorska. Jag har alltid varit närvarande. Man kan ge stöd på olika sätt och ja, men det här närhet. Så både du och jag, Anna, är ju sådana som personer. Vi är sådana barnmorskor inne på ett förlossningsrum. Och där är ju såklart alla barnmorskor olika. Mm. Och man behöver inte vara bättre eller sämre för det. Men det är ju lite vårat motto. Och så fick man den här möjligheten att bli instruktör. Och börja använda sig av den här metoden. Och då var det bara... Ja... Och framför allt, Anna, tycker inte du det, att det är framför allt till partnern?
Absolut. Det är ju verkligen en metod där paren jobbar tillsammans som ett team. Det är ju för att stärka liksom teamkänslan i förlossningsarbetet. Så det är ju inte bara för att lära sig att hantera värkar, utan det är ju så mycket mera i en och samma kurs som man får kunskap om. Mm. Och det är ju för att man ska förstå det fysiologiska. Vad är det som händer i kvinnans kropp när man föder barn? Hur ska man lära sig att hantera känslorna och reaktioner på olika känslor? Och för att lära sig de här sakerna så går man också igenom mycket saker runt omkring. Förlossningens olika faser.
Ja, vad händer när man kommer in på förlossningen, hur kan en förlossning starta? Alltså, man måste ju få med sig mycket sån kunskap. Vad finns det för smärtlindring? För det här är ju bara en smärthantering. Men framförallt det som Anna säger, det här, det är ju kroppen. Alltså, kroppen är ju egentligen en fantastisk konstruktion. Och kroppen har ju redan all den kunskap som den behöver för att föda ett barn. Men då kommer vi till det som kan hindra det här, alltså den kunskapen, och det är rädslan. Och lite är ju det föda utan rädsla fokusera på.
Ni har ju kurser i Föda utan rädsla.
Ja, stämmer.
Och det har ni online.
Ja, nu i corona har vi det online. Vi har även privatkurser om det är ett par. Så kan vi träffa det paret med såklart avstånd och sådär. Men nu har vi...
I Karlstad då, där ni befinner er.
Ja, eller i Värmland kan vi säga. Kör vi då. Men nu är det online och det är ju nytt för oss. Eller nytt är det ju inte, nu har vi kört online det här året. Annars har vi gruppkurser.
Men känner inte ni att det funkar jättebra att ni vill fortsätta online efter corona också, eller?
Ja, alltså det är ju, alltså fördelen med onlinekurser är ju att vi får möta par från hela Sverige. Och det är ju så fantastiskt inspirerande för oss att möta er som har liksom olika situationer. Alla kliniker har ju olika arbetssätt. Och det är så intressant för oss att veta, vad har ni fått för information? Hur fungerar det på er förlossningsklinik? Så att det här är jättestärkande för oss. Och samtidigt så är ju Föda utan rädsla en metod som sprider sig i hela Sverige. Så att det är många förlossningskliniker som kan den här metoden, som kan anamma och ge paren den här kunskapen när de kommer in i en födande process, såklart.
Men om man vill gå den här kursen hos er, hur gör man då?
Ja, det man gör är att antingen så kan man mejla oss eller så kan man kontakta oss på sociala medier, Facebook eller Instagram. Och vi har ju även en hemsida såklart. Så att det finns olika ställen där det går att hitta material och information om våra kurser och vad det finns för utbud.
Jag och Petter har ju fått gå den här online-kursen med er.
Jajamän!
Och det var... Ja, men det var ju supermycket information som jag redan visste eftersom vi har den här podden och vi har gått igenom alla ja, men faserna till exempel och sådär. Men för Petter var det ju superbra. För han inte var riktigt lika inläst och sådär.
Nej, just det.
Och sen de här metoderna, det kändes liksom lite för enkelt, kan man säga det. Att man liksom kan lura kroppen på det här sättet. Men nej, det var väldigt intressant.
Och det är ju enkla verktyg. Det här är ju, det är ju ingen Einstein. Alltså, det är enkla verktyg och det är ju just för att man ska utnyttja kroppens egna förmåga. Det är ju det det handlar om. Och det handlar om 4 olika verktyg som man jobbar med.
Berätta.
Ja, men de 4 olika verktygen som man jobbar med, det är andningen, det är avspänningen, det är rösten och sen så är det tankens kraft. Det är de 4 verktygen och runt de här 4 verktygen så har vi det absolut viktigaste och det är ju stödet. Och då pratar vi om stödet från partner, stödperson, doula eller vad det nu är som är med på förlossningen. Och sen är det även stödet från oss som personal. Och där tänker man att man blir 200%. Då förstår ni lite hur man tänker.
Ja, precis. Att jag och min partner eller den som är med mig, vi är 100% och så kommer ni också i 100%.
Ja, men precis. Och då blir vi ett team. Det Anna pratade om tidigare. Man blir ett team. Mm. Skulle det vara så här att det är jättemycket på en förlossning. Det är ju många som är jätterädda för att nej, personalen har inte tid med mig. Men jag menar, har ni som par då gått den här kursen? Har ni kunnat träna på de här verktygen hemma? Har ni liksom anammat de här verktygen och bestämt för att använda den här metoden? Då klarar ni det i ett förlossningsrum och personalen kommer in då och då. Och Anna, du brukar beskriva det så bra på kurserna att man kommer in typ i, man kan ge det i 10 minuter eller så kan man ge det i 8 timmar. Alltså det är så olika.
Ja, precis.
Och det, vad menar du då? Nu hängde inte jag riktigt med.
Nej, Född utan rädsla kan du ju använda under en vaginal förlossning. Du kan också använda det under ett kejsarsnitt. Och det som är så intressant är ju att du kan använda Föda utan rädsla intensivt under 5-10 minuter. Säg att jag har en omföderska som kommer in på förlossningen hos mig. Det är intensiv smärta, det är mycket rädsla, mycket stress. Då kan jag gå in de 10 minuter hon är hos mig innan hon blir förlöst. Så kan jag liksom använda Föda utan rädsla med bra effekt. Jag kan också använda Föda utan rädsla i flera timmar. En förlossning som tar 6, 8, 10 timmar. Man kan liksom guida kvinnan och paret i den här metoden i flera timmar.
Ja, det är häftigt. Man brukar utgå från något som heter en rotlinje. Det står för rädsla och trygghet. Då kan man tänka liksom att man har en sida där vi har rädsla, där vi känner oss rädda. Vi tänker att vi är i ett förlossningsrum. Kvinnan befinner sig på rädslasidan. Hon är jätterädd. Vad händer när vi är rädda då?
Ja, det blir väl en stress som är negativ, tänker jag.
Ja, men precis. Anna, berätta. Du är så himla bra på att berätta om rädslan. Jag tar tryggheten, du tar rädslan. Så delar vi alltid upp det.
Rädsla är ju en känsla som man känner när man utsätts för en situation som känns påfrestande. Och när kroppen själv känner att du utsätter din kropp för en fara. Då kan man ju känna rädsla. Men rädsla är ju en känsla som du kan hantera med hjälp av verktyg. För om du tillåter kroppen att befinna sig i den här rädsla situationen hela tiden, så kommer det ju bli, som du sa Alma, en negativ spiral. Man tillåter kroppen att gå in i ett stresssystem. Du bildar stresshormoner. Med stresshormoner så får du mer rädsla, mer stress, ångest. Om man har en rädd kvinna som är stressad, så ser man att hon kan få påverkat värkarbete. Man har en ökad risk för ett långdraget förlossningsförlopp, sämre värkar och att vi har en kvinna som mår psykiskt dåligt, såklart. Så det är ju viktigt att gå in här och bryta den här negativa spiralen innan det går för långt. Så det grundar sig ju på att man lär sig. Du som partner, du som stödperson, kommer lära dig. Hur reagerar min kvinna när hon är rädd och stressad? Reagerar hon med sin andning? Hur reagerar hon i sin kropp? Spänner hon kroppen? Hur använder hon sin röst? Har hon en ljus röst? Hur tänker hon? Tänker hon liksom att nej, 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 jag vill inte mer? Så det grundar sig ju på hur man beter sig när man känner känsla som rädsla och stress. Man går in med ett verktyg för att hantera en känsla.
Man ser ju liksom, vilket verktyg ska vi gå in och jobba med nu? Och då handlar det om hela tiden att, alltså, det som förhindrar den här förmågan som vi har, ja, det är rädslan. Den går vi in och hanterar. Rädslan blir bromsen i födandet, medan tryggheten blir själva gasen i födandet. Då är det ju jätteviktigt att försöka ta den här kvinnan till trygghetssidan under förlossningen. Varje verk med hjälp av något av de här verktygen. Och då hamnar vi på trygghetssidan. Och när vi är på trygghetssidan, då bildar vi ett hormon som, alltså, kroppen har ju valt är hormoner sedan, alltså, tusentals år tillbaka. Vårt viktigaste förlossningshormon, och det är ju oxytocin.
Ja, det kan alltså ju Alma nu. Ja. Så mycket vi har tjatat om det här.
Ja. Och det finns ju i vårt lugn och ro-system. Och det är ju, alltså, det aktiverar ju verkarbetet. Och sen är det också våra trygghetshormon, kärlek, relation, återhämtning, cellförnyelse, alltså allting, antistresshormonet. Och det är dit vi vill komma. Och är vi där, alltså, är vi på trygghetssidan, då talar ju den om för kroppen att det är liksom, det är okej nu, det är okej, vi kan hantera det här. Man får en känsla i det här lugn- och ro-systemet av trygghet, och man ser det mer som ett fysiologiskt ja istället för det här nejet. Och så blir det gasen. Och det, alltså, det som det här hormonet också gör, alltså, inte nog med att hormoner liksom gör att förlossningsarbetet eller förloppet går framåt, det är ju att det blir en positiv spiral också. Det blir ju att man kan hantera de här verkarna. Man har en verk, man tar det, man känner sig trygg. Det är också smärtlindrande. Man hanterar dem alltså bättre. Man hittar en rytm. Man har verk och man har vila. Man tillåter kroppen att vila och återhämta det under förlossningen. Och sen minskar ju såklart den här ångest och rädsla. Och det blir en positiv spiral i själva födandet. Och på det så blir det ju också med oxytocinet, anknytning till barnet. Alltså det är så mycket positivt att befinna sig på trygghetssidan under under sin förlossning.
Och det är ju lite, eller lite, det är väldigt fascinerande när man, när vi har grottat in oss i mycket oxytocinet, och när vi berättar om det här liksom, när vi berättar att det är ju oxytocinet som gör att du startar upp i ett förlossningsarbete, att du får dina verkar, men också att det är vårat må bra hormon som vi producerar hela tiden, hela dagarna tillsammans när vi mår bra. Så på våra kurser så fokuserar vi ju mycket på hur man producerar oxytocin. Hur man får som par den här känslan av närhet, teamkänsla. Och hur man ska producera oxytocinet i ett förlossningsförlopp. Vi pratar ju väldigt mycket om vad viktigt det är att försöka känna trygghet i ett förlossningsrum. Det är ju många kvinnor och partners som är... som tycker det är jobbigt med sjukhusmiljö. Vilket är, det är inte så konstigt egentligen. Och vi belyser den här viktiga faktorn av att ett förlossningsrum är ju egentligen ert rum. Det är här ni ska försöka vara trygga. Det är här ni ska försöka skapa oxytocinet. Så att det är viktigt att försöka våga ta plats även fast ni befinner er på ett sjukhus. Där vi som barnmorskor jobbar varje dag. Men för att vi ska jobba tillsammans som team så måste ni någonstans våga liksom känna att det här är trygghet. Ett förlossningsrum är vårat. Och det måste man nästan börja för att man ska nå den här tryggheten i sig själv i en sån situation på ett sjukhus.
Ja, alltså vi skulle kunna sitta jättelänge och prata om den här metoden. Men
det skulle vi absolut kunna göra.
Vi går också igenom väldigt mycket om partners roll på våra kurser.
Precis.
Och vi har ju ett avsnitt just om partners viktiga roll. Och det är ju vecka 22-avsnittet. Det kan ni gå tillbaka och lyssna på.
Verkligen.
Det är ju, som ni säger, alltså superviktigt att man har med sin partner- alltså för en egen skull. Jag vet själv att jag har liksom blivit nästintill irriterad på Petter när han inte har frågat sekunder jag kommit tillbaka från en undersökning. Så här, hur gick det? Vad hände? Berätta allt. För att jag är ju inte själv i min graviditet utan vi är ju två.
Det är ju det. Och det som är så stärkande med den här kursen är ju att här är det ni som par. Det är ni som team som jobbar tillsammans. För din partner, alltså Petter, är ju din trygghet, Alma.
Ja.
Det är ju han som ska leda dig mot trygghet. Och även jag som barnmorska, såklart. Men partnern blir för oss så otroligt värdefull i ett förlossningsarbete. Och vi jobbar jättemycket med partnern. Och det är ju många som tänker, hur kan jag som partner, hur kan jag som stödperson hjälpa min kvinna i ett förlossningsarbete? Här står man och känner liksom att jag känner mig i vägen, jag känner mig i handfallen, vad ska jag göra? Efter en född utan rädsla kurs så kommer du få verktygen, du får kunskapen och du kommer känna att det är en pusselbit som faller på plats. På ett helt annat sätt. Och många utbildningar idag fokuserar ju mycket på kvinnan. Enbart, eller barnet. Och här är det verkligen tvärtom. Här är det kanske mycket mer fokus på partnern. För att vi vet att det är ju ni som är trygga tillsammans.
Ja, för att efter jag och Petter hade gått er kurs, då kände jag ju mig direkt mycket liksom säkrare i att, ja, men dels att han hade koll på så här vad som kommer att hända, men också så här, jag vet ju inte vilken sinnesstämning jag kommer vara i, så att, att han har liksom, att han måste veta att han tar liksom kommando på något vis.
Precis.
Det är liksom han får, som måste guida mig genom den här förlossningen på något sätt.
Sen lägger ju inte vi det här arbetet på partners axlar på något sätt, utan det handlar ju om att nu ska, det är inte du som ska driva förlossningen framåt som partner, utan det handlar ju om att om jag går in och skulle hjälpa dig, Alma, säg att du kommer in till mig på förlossningen, jag går in med ett verktyg på dig väldigt fort för jag ser ju hur du reagerar på rädslan. Om Petter skulle märka att okej, Jag vet vad Anna gör här. Jag vet varför hon guidar Alma i andningen. Då får ju han ett annat perspektiv, en annan kunskap bakom. Att han vet varför Anna gör som hon gör. Mm. Och då får han lättare att fortsätta sen när jag har startat arbetet.
Mm.
Så det är ju det handlar om.
Ja, och sen så han känner ju igen och bara okej, nu går vi in och jobbar med avspänningen, säger vi. Då har ju ni tränat på det. Vi har visat er olika handgrepp. Vi har sagt vad är viktigt. Ja, men vi jobbar mycket med den där fasta, stilla handen. Vi jobbar inte med det här duttandet, men närheten. Och han eller hon kommer våga styra liksom. Våga styra om du blir vilse, vågar att hjälpa och kommer bekräfta, kommer förstå vad viktigt det är och vara tydlig, upprepa det här enkla. Och liksom med mer information, desto mer trygghet, det är ju som vi har pratat om i den här podden så många gånger. Med information då blir det trygghet och så är det ju även för partnern. Och hen kommer ju inte vara rädd för smärtan då, för att det finns en förståelse. Vad är det som händer nu när hon får den här paniken? Om den nu uppstår. Vad kan jag gå in och göra? Sen är det ju väldigt kul att det sprider sig i Sverige. Och hoppas att mer personal jobbar med den här metoden. Jag vet inte riktigt hur det, hur det ser ut. Men de flesta har ju anammat den här metoden. Så är det.
Absolut. Och sen vill vi också förtydliga att man behöver inte vara rädd för att gå en profylaxkurs i föd utan rädsla. Det handlar ju om kunskap kring födandet. Att lära sig känslor och reaktioner i ett förlossningsarbete. Och det här gäller alla kvinnor. Alla kvinnor kan reagera med de här känslorna. Inte bara de som har en förlossningsrädsla som diagnos. Utan det här är verkligen en kurs som vi kan rekommendera till alla födande kvinnor.
Anna som kan det här utan och innan födde sitt tredje barn och reagerade med uppdragna axlar och panikkänsla.
Absolut, absolut.
Nu har jag ju gått den här kursen och jag är första gångs förska. Men att om jag skulle ha ett till barn så tänker jag att då vill jag ju gå kursen igen för att liksom friska upp.
Ja, precis.
Exakt. Och så det är ju inte heller bara liksom en gång, nu kan du det. Gud vad bra.
Och många som inte har gått första barnet och som kommer till oss andra eller tredje barnet, deras berättelser är så fruktansvärt intressanta att höra. För dels känner de igen sig jättemycket när vi förklarar. Ja, men man kan reagera på det här sättet. Ja, precis. Ja, ja. De liksom känner igen sig så mycket när vi beskriver. Och när vi utvärderar med dem efter förlossningen. Då var det ju liksom bara så här. Vilken skillnad. Vilken skillnad. Och framförallt partnern. Var delaktig.
Verkligen. Ja, nej, så det är en metod som vi brinner för. Vi försöker ju sprida den så mycket vi kan. Och jobbar ju med metoden varje pass på förlossningen.
Varje gång vi möter någon.
Varje patient, så är det ju.
Och man kan börja jobba med den redan från det här du beskrev i början av avsnittet. Morande mensvärk, ont i ryggen. Latensfasen, alltså börja redan där, jobba er igenom, börja träna hemma. Ja, den är helt fantastisk.
Det är den. Ja, men vad kul att vi fick prata om föd utan rädsla idag.
Nu har vi ju bara skrapat på ytan.
Ja, våra kurser är 4 timmar, 3 till 4 timmar ungefär. Och så då kan ni förstå att vi går in lite mer på djupet på det hela.
Och skillnaden är ju att säga att man, många läser ju boken idag. Den finns ju som bok att läsa. Och det är jättebra. Det är jättebra att ha läst boken. Men skillnaden att gå en profylaxkurs är ju att vi går ju in och övar tillsammans. Ni får öva som par. På ett helt annat sätt. Och anamma verktygen på ett helt annat sätt än vad ni skulle ha gjort bara genom att läsa boken. Och dessutom så får ni ju också egen tid nästan med 2 barnmorskor. Så att ni kan ju få svar på väldigt mycket frågor.
Ja. Ja. Och nu är det här kanske en superfördom, men det känns som att om man läser boken så är det den födande kvinnan som läser det och inte parten.
Ungefär så kan det ju vara.
Och det kanske inte är riktigt, det kanske snarare är partnern som ska läsa eller att man läser den tillsammans.
Det finns ju en jättebra partnerdel att läsa om man bara liksom läser lite kortare så. Men såklart, precis. Gå tillsammans och gör det här och unna er det verkligen. Alltså unna er att gå en kurs. Det går ju att gå den här kursen och få ta det på friskvårdsbidraget. Går det att göra. Så det mejlar vi bara kvitto så får man ta det på sitt friskvårdsbidrag. Men ja, man vill ju ha en trygg upplevelse. Man vill ha en bra upplevelse. Det är få gånger i livet som man faktiskt får vara med om det här. Och få ett barn. Det blir ju inte alltid som man tänker sig att sin förlossning ska bli. Men har man varit på den här trygghetssidan större delen av sin förlossning med hjälp av personal och partner och så, då kan man fortfarande uppleva sin förlossning som väldigt, väldigt positiv. För då har man haft det här hormonet i sig så stor del av förlossningen. Och det kan man ju också märka. Men har jag haft en förlossning, jag tänker, men gud, det slutade så här. Okej, men vi har haft en bra relation, de har jobbat tillsammans jättemycket. Alltså att de upplever sin förlossning som positiv. Och det blir inte det där stressande i att nu behöver vi lägga en sugklocka. Det kan vara jättepanikartat för en del. Men de som man har med på trygghetssidan, som man jobbar med, det blir inte panikartat. Alltså det blir bra.
Ja, så stödet återigen är ju jätteviktigt för att man ska kunna gå in med verktygen. Och stöd är ju verkligen ett jätteviktigt ämne när man pratar om förlossning. Absolut.
Ja,
hörni. Men kontakta oss om ni har en fundering. Om våra kurser, vad rekommenderar vi? Alltså alla har ju olika situationer. Alla har ju sitt bagage med sig. Kontakta oss så gör vi upp en bra plan för er.
Och som sagt, har ni allmänna bara lyssnarfrågor eller frågor om förlossning, så ska vi ju ha ett avsnitt här om 2 veckor. Så att skicka in dem så att vi hinner få med dem i podden.
Ja, men passa på. Passa på. Och är det så att vi inte svarar på mejlen direkt, och så kommer ju, kan vi ju försöka få med frågan i podden och svara på den där.
Ja, verkligen. Ja, men tack för idag då. Ja,
tack för att ni lyssnar.
Ja, och glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt.
Nej, glöm inte att prenumerera. Just
det. Viktigt. Ja. Sköt om er, hörni.
Så hörs vi nästa vecka.
Det gör vi. Hej, hej.
Hej.